Det är gott att vara här. Framförallt är det fantastiskt att vara här tillsammans med er älskade systrar och bröder. Men jag trivs också i den här lokalen, jag gör det. Senast jag var här, då var vi där inne och hade alfakurs, hade heldag om och med den helige ande. Gången innan så stod jag här framme, hade med min Jerusalem-modell och min shofar och några mynt från Jesus tid och berättade. Så jag stått i en bänk här tillsammans med andra och hållit i en stor svensk flagga och bett för Sverige. Så jag har många härliga minnen härifrån. Det här är en plats som är laddad, skulle jag säga, med gudsmöten. Först som missionskyrka och sen nu som pingstkyrka. Och den här med lokalen har samlat människor till bön och till lovsång. Och här har människors liv förvandlats. Här inne har människors liv förvandlats. Och inte bara de människor som faktiskt har varit här. Utan det som har skett här har också förvandlat saker långt utanför den här lokalen. Den här lokalen har påverkat Bollstabruk, har påverkat Kramfors, har påverkat Sverige, har påverkat världen. Rubriken för ikväll är: nöden växer, vad gör kyrkan? Det är en väldigt enkel fråga att ställa, men jag förväntar mig ett svar. Jag vet att man inte som predikant brukar ställa såna här retoriska frågor. Man bara låtsas att man ställer en fråga och sen svarar man på den själv. Men jag vill ha ett svar nu. Vad gör kyrkan? Vi ber. Är det allt vi gör? Vad gör vi mer? Möter människor. Vad sa du? Hjälper varandra. Fikar. Skapar gemenskap. Mm. Möts i hemmen. Bjuder in. Ja. Bidrar på olika sätt. Både ekonomiskt och så. Mm. Ja. Ja, men. Vad sa du? Har barnträffar. Skjutsar folk. Det känner du igen dig, Anna. Ja, skjutsa till sjukhus. Mm. Svensk undervisning, musik. Mm. Evangeliserar på olika sätt. Alltså sprider det glada budskapet. Sjunger på torget. Ja. Ber frälsningsbön tillsammans med människor. Döper. Mm. Nu tror jag får sätta stopp här. Jag tror vi skulle kunna hålla på länge. Då blir det här en väldigt lång predikan. Redan kommer att bli lång. De saker jag hade sammanfattat lite grann. Jag tror att vi fick med typ de grejerna här. Fast ni var ju mycket mer detaljerade. Men jag tänkte så här. Man försöker hjälpa. Alltså ha insamlingar, utdelningar, olika typer av aktiviteter. Ber. Sprider evangelium. Bjuder in till en växande gemenskap. Och växande då i dubbel bemärkelse. Både att vi blir ju fler och fler, ju fler som kommer. Men också att själva gemenskapen växer. Alltså man kan ju vara samma antal människor, men ändå vara en växande gemenskap. I att man liksom växer ihop och växer tillsammans. Mm. Känner ni till Maslows behovstrappa? Mm. Några känner till den. Maslows behovstrappa eller behovspyramid, det finns lite olika varianter där. Det är en modell för hur vi människor prioriterar våra behov. Och den består av 5 steg. Mest grundläggande, det är våra fysiska behov. Fysiologiska behov för att helt enkelt överleva. Vi måste ha syre till exempel. Vi måste ha värme, vi måste få i oss näring och så vidare. Det är liksom steg ett. Steg två är behovet av att få känna trygghet. Att inte vara utsatt för hot. Akut hot. Tredje steget handlar om behovet av gemenskap, tillhörighet, acceptans. Fjärde steget handlar om att få känna sig uppskattad, värdefull. Och femte steget, att få utrymme att utvecklas, vara kreativ, blomstra i sina gåvor och i sina längtor. Ja, jag tycker att ordet längtor finns, så nu finns det. Om vi väljer, och det här är ett val, det är inget som kommer automatiskt, men om vi väljer att se kyrkan inte som en byggnad, vare sig vi tänker på en stenkyrka med torn eller vi tänker en modern kyrkobyggnad eller något sånt där, men inte heller tänker kyrkan som en organisation, vare sig vi då menar Svenska kyrkan eller Pingstkyrkan eller något annat, utan vi väljer att se det som den världsvida gemenskapen som började kring Jesus för 2000 år sedan och som fortfarande samlas kring samme Jesus idag. Om vi väljer att se kyrkan så, som Guds folk, som Guds barn, Guds familj, Kristi kropp, den helige andes tempel, levande stenar i ett andligt husbygge, den stora skaran som ingen kunde räkna från alla stammar och länder och språk som står inför tronen och lammet klädda i vita dräkter. Om vi tänker så om kyrkan, vilka behov i Maslows behovstrappa kan inte då kyrkan möta? Ja, ibland är det faktiskt inget annat som duger än att försöka hjälpa människor att överleva dagen. Alltså steg ett i det här. Den som bokstavligen håller på att frysa ihjäl, den är inte hjälpt av att du ställer och sjunger "Du vet väl om att du är värdefull". Tyvärr, alltså, det är inte det den människan behöver. Det enda som duger då, det är att kroppen får bli varm. Men bön då? Här blir det lite lurigt. För jag hoppas ni aldrig någonsin kommer att höra mig säga att bön är meningslöst. För Gud är ju allting möjligt. Så därför är det ju alltid djupt meningsfullt att vända sig till Gud. Alltså alltid. Sa jag det tillräckligt tydligt nu? Alltså alltid. Aldrig hopplöst när vi har med Gud att göra. Men bön handlar aldrig om att jag frånsäger mig mitt ansvar. Om ansvaret verkligen är ditt och möjligheten att hjälpa finns, du har den, då är det inte kärleksfullt att säga "Gud, det där får du fixa". Men jag gör det riktigt enkelt och konkret. Du sitter på en brygga i solen och har det skönt. Jättemysigt. 3 meter ut så håller en medmänniska på att drunkna. För hon är inte simkunnig. Bredvid dig så ligger det en livboj som du jätteenkelt bara kan kasta ut till den som ligger och håller på att drunkna. Då är det inte läge att säga till Gud: "Du, kan du gripa in och rädda, för jag har det så skönt här i solen, det är så jobbigt med de här hemska skriken". Det är däremot väldigt mycket läge att ta den där livbojen och kasta ut och samtidigt ropa till Gud: "Hjälp!" Kyrkan har resurser att hjälpa människor i nöd. Kyrkan är resurser. Kyrkan är ju vi. Du och jag och precis allt vad vi kan bidra med. Av tillgångar, av kompetenser, av tålamod, tid, kraft, hopp, klokskap, biblisk visdom och insikt och så vidare och så vidare. Ja, vi har till och med tillgång till mycket mer än bara oss själva. Vi har den helige ande. What's the problem? Tillbaka till Maslows behovstrappa. Allt de här fem stegen och deras ordning säger att om du har stora behov på ett lägre steg så hjälper det inte att först försöka möta behoven på ett högre steg. Men det betyder inte att de högre stegen är mindre viktiga. Alltså människor kan ta livet av sig för att de inte upplever sig värdefulla. Steg 4. Vi kan ha det hur bra som helst på steg 1, 2 och 3. Men om vi inte upplever oss värda någonting, ja, men då är det ju där vårt stora behov är. Vi lever inte endast av bröd, som Jesus sa, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Våra behov handlar om alla fem stegen. Nöden som vi möter kan handla om vilket som helst, eller allihop av de här fem stegen. Och det var ju därför vi svarade så mycket rätt tillsammans på den här frågan från början. Vad gör kyrkan? Kyrkan, vi, svarar mot den nöd som finns genom att vara kyrka med allt vad det innebär. Ge mat och husrum. Ge hopp. Välkomna in i gemenskapen. Ge utrymme att växa som lärjung. Och vi gör det tillsammans med Gud. I varje steg i den här behovstrappan är det Guds omsorg vi innerst inne behöver. Även om vi ofta får den förmedlad genom praktiska omsorger, mänsklig gemenskap, bibelord översatta till ett språk vi kan förstå och så vidare. Går det bra? Sitter ni bra? Börjar ni känna er sega? Jag tror vi reser oss upp och snurrar ett varv kring vänster axel. Så, fick vi in lite mera syre i kropparna. Kanske vi orkar en stund till. Jag kallade tidigare kyrkan för den gemenskap som började kring Jesus för 2000 år sedan och som idag finns över hela jorden. Det är en ganska enkel beskrivning. En praktisk och bra beskrivning tycker jag. Den håller sig till det mest centrala, relationen till Jesus. Men för dig som gillar att gräva lite djupare så ska jag delge en annan definition som definitivt kommer att kräva bra mycket mer tankearbete för att kunna förstå vad det innebär. Men som kanske också kan hjälpa oss att växa i vår förståelse av kyrkan som gemenskap. Är ni beredda nu då? Här kommer den. Kyrkan är ett nätverk av tillbedjansbaserade, etiskt rigorösa, icke-hierarkiska, filantropiska grupper av syskongemenskaper. Jag varnade er. Jag tar det en gång till. Ett nätverk av tillbedjansbaserade, etiskt rigorösa, icke-hierarkiska, filantropiska grupper av syskongemenskaper. Det går att bena upp. Ta det lugnt. Vi kommer att ta oss igenom det här. Vi börjar i att kyrkan alltså är ett nätverk av grupper av syskongemenskaper. Kyrkan finns både i det stora och i det lilla. Där två eller tre möts i Jesus namn, där är han. Och vi är varandras bröder och systrar. Alltså på riktigt. Det här är inte något vi bara säger, någonting som är en fin tanke, utan det här är djupt i vår identitet. Jag är son till Einar och Barbro Marklund. Jag är make till Kristina Tosterberg. Och jag är också din bror. Alltså vare sig du vill det eller inte, så är det så. Vi hör ihop. Och vi gör det som ett nätverk över hela jorden. Och som är fullständigt oberoende av allt vad kyrkopolitik eller samfundshistorik heter. Alltså du får kalla din grupp vad som helst. Pingstgemenskap eller serbisk ortodox eller vad som helst. Vi som hör till Jesus, vi hör ihop med varandra. Så enkelt är det. För det är ett nätverk av tillbedjans baserade grupper av syskongemenskaper. Alltså basen i alltihop det här, det är vår relation till Gud. Din och min personliga relation till Gud själv. Inte någonting annat. Inte titlar, ord, vad det nu kan vara för någonting. Det är vår relation till Gud som är grunden. Om vi inte tillber Gud genom Jesus, hur kan vi då sägas vara kyrka överhuvudtaget? Sen utmärks den här gemenskapen av att vara etiskt rigorös, icke-hierarkisk och filantropisk. Ja, man kan använda mycket enklare, mycket mer begripliga ord för det här. Alltså ord som vi är mer vana vid att använda i vår vardag. Etiskt rigorös, det innebär att vi har höga moraliska ideal att leva upp till. Vi följer ju faktiskt en mästare som var fullkomlig. Som kyrka kan vi därför aldrig tycka att det är okej att småfiffla lite. Att tumma på sanningen. Att slarva med omtanken om varandra och så vidare. Och vi är allihop, hörde ni att jag sa det nu, vi är alla lika beroende av förlåtelsen. Just därför får vi inte sluta att sträva efter att bli som Jesus. Alltså vår strävan måste ju vara att bli fullkomliga i kärlek. Även om vi förstår att vi aldrig kommer att kunna leva upp till det i vår egen kraft. Så en sänkt ambition på det här moraliskt etiska området, det kommer alltid att gå ut över de svagaste, de mest utsatta, de minsta som Jesus själv kallar sina bröder och systrar. Icke-hierarkisk, det betyder att vi möts i ögonhöjd med varandra. Ingen är överordnad eller underordnad i värde hos Jesus. Jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är vi ett i Jesus Kristus. Och det är viktigt. Det behöver få märkas i våra gemenskaper. Att vi underordnar oss varandra. Och att vi söker överträffa varandra i ömsesidig aktning, som det står. Det är inte meningen att vi ska dominera varandra eller krypa för varandra. Vi ska älska varandra. Vilja varandra väl. Ställa upp för varandra. Stå tillsammans. Uppskatta varandra. Till sist hade vi då här ordet filantropisk. Kanske var det mest konstiga ordet, jag vet inte. Det betyder att älska människor. Våra bröder och systrar i gemenskapen hos Jesus. Men inte bara dem. Utan alla som Jesus har dött för. Det betyder grannar, farmödrar, muslimer, busschaufförer, hundägare. partiledare, gnällspikar och sommarstugeägare, revisorssuppleanger och småförkylda, hedersknyfflar och soldyrkare, bakfulla och lillgamla, simkunniga och bortkomna, valhänta och glasblåsare, fotbollsproffs och tveksamma, tårtälskare och sotarmästare, biltjuvar och ordsnidare. Alla. Och predikant till och med. Tack. Nöden växer, vad gör kyrkan? Du och jag, vi växer med uppgiften. Nöden växer, vad gör kyrkan? Vi växer med uppgiften. Att möta nöden hur den än ser ut. Att offra oss själva, vår bekvämlighet, vår tillitsbrist. Att ge av det hopp vi har. Inte av det vi inte har, men av det hopp vi har måste vi ge hopp till de som saknar hopp. Att ställa oss till Guds förfogande, där vi är, och låta den helige ande leda oss. Att vara Kristi kropp, vara Jesus utsträckta hand i nöden. Och att ropa med varje nödställd, förbarma dig. Och kom ihåg, älskade syster och broder, att vi vet redan hur det slutliga slutet är. Att det som tar slut, det är smärtan, ondskan, nöden och lidandet. I evigheters evighet ska inga tårar behövas längre. Jesus har vunnit seger, till och med över döden. Jesus, tack för hur du talar till oss. Tack för hur du berör oss var och en just nu. Tack för hur du masserar den enes hjärta ömt, ömt, ömt. Tack för hur du petar oss i sidan och säger kom igen. Du kan också grabba tag, hugga i. Herre, tack för att vi får på djupet stå tillsammans och på djupet stå tillsammans med dig. Din arm är inte för kort. Du är inte för svag för att möta nöden, vare sig i samhället, i våra gemenskaper eller i vårt eget hjärta. Herre, tack för segern på korset. Hjälp oss att fästa våra ögon på dig. Se in i verkligheten själv. Se upp till ditt kors. Se din triumf. Se den död som blev liv för oss. Herre, vi vill få sprida det livet. Vi vill få vara med och möta nöden. Alla de här stegen i behovstrappan, eller vad vi nu använder för modell. Var än nöden finns. Tack för att du bor i våra hjärtan. Tack för att vi är ett gott sällskap var vi än är någonstans, när vi har med oss dig dit. Herre, ge oss ett nytt hopp. Nya visioner. Och hjälp oss att på djupet förstå vad enheten tillsammans med dig innebär. Amen.